Och idag tänkte vi undersöka ett ämne som ligger oss båda varmt om hjärtat, som döttrar till varsin pappa som på olika sätt drabbades av det som idag fortfarande delvis kan vara stigmatiserande, nämligen demens.
Det är åtminstone också de anhörigas sjukdom, för det krävs väldigt mycket jobb att hjälpa en person som har fått en demenssjukdom. Så alla parter kan behöva hjälp och stöd. Man kanske glömmer avtalade tider, man kanske har ett möte som man glömmer bort, och att det händer oftare och oftare. Och då är det många som blir nedstämda, för de känner inte igen sig själva. Många känner skam över att saker och ting håller på att förändras. Och att herregud, vem håller jag på att förvandlas till, så att säga.
Varmt välkommen till Hälsorevolutionen. Podden för dig som vill ha ett lite större perspektiv på hälsa. Och bry dig både om din egen och dina näras välmående och livsresor. Jag är Carina Nunstedt, poddens producent och förläggare. Som gör den här podden tillsammans med...
Hej Maria, heter jag Maria Borelius. Vad kul att du lyssnar. Vetenskapsjournalist och hälsoförfattare. Och idag tänkte vi undersöka ett ämne som ligger oss båda varmt om hjärtat. Som döttrar till varsin pappa som på olika sätt drabbades av det som idag fortfarande delvis kan vara stigmatiserande. Nämligen demens. Min pappa hade Parkinsons sjukdom som ju först angriper rörelseapparaten. Och blev med tiden personlighetsförändrad, skulle jag säga. Ungefär som 70% av alla som har Parkinson. Och din pappa Carina?
Ja, min pappa Staffan. Han gick bort bara 70 år gammal 2015. Efter att hans kropp hastigt, dramatiskt började lägga av på olika sätt, kan man säga. Och det konstaterades att han förmodligen hade Lewy body demens. Men det är ganska svårt... och ställa den diagnosen. Så läkarna var lite osäkra. Lewy body är som en blandning av Parkinson och lite av ALS, skulle jag säga. I alla fall som närstående som stod bredvid. Pappa fick svårt att äta och svårt med andningen på visst. Så att det var liksom väldigt, ja, ett ganska brutalt förlopp som han upplevde. Eller som vi... kunde se det i alla fall.
Jobbigt för dig som dotter att se också.
Ja, det gick väldigt snabbt. Pappa var otroligt aktiv och jobbade, ville inte gå i pension. Han jobbade som journalist och egenföretagare och vägrade. Han ville knappt bli kallad morfar, för han tyckte han liksom, ja, gillade inte det där riktigt med att bli äldre så. Så att han kämpade emot och sen började han snubbla i trappor och det var olika saker som liksom satte igång det. Men det är ju demens, det är ju sånt
hårt.
Stort landskap.
Ja, det är hårt, och det är hårt också. Min pappa var ju hyperintelligent och hade liksom världens mest fantastiska sinne. Kemist, pluggat över hela världen och jobbade sen som egenföretagare. Och Parkinson är ju brutalt först med rörelseapparaten och så. Men så kom det här smygande. Och jag märkte det mycket som hallucinationer plötsligt. Men det kunde ju också vara en bieffekt av medicineringen, L-dopa. Och ja, att leva med någon man älskar, som jag tokälskade min pappa. Som blir så personlighetsförändrad, är ju supertufft. Så man brukar ju prata om det här som de anhörigas sjukdom. Men naturligtvis är det värst för den som drabbas.
Ja, den här hjälplösheten jag kunde se hos pappa. När han plötsligt fick han inte äta samma mat som vi andra. För det kunde orsaka lunginflammation. Och på det sjukhem där han var ett tag. Han kastades runt mellan olika vårdinrättningar. Så var det liksom personal som struntade i de rekommendationer som läkaren hade gett. Så det var så rörigt allting var det. Och så pappas den här hjälplösa uppgivna blicken. Sen plötsligt, alltså det sattes inte så mycket på hans, det man brukar kalla för demens, liksom det kognitiva. Utan han hade oftast perfekt minne och närvaro och läste DN varje dag. Vilket sägs ju vara väldigt bra att fortsätta med de här vanorna som man har. Så att vi kunde ju ha jättefina samtal ända till slutet. Men det var väldigt, man kastades lite mellan hopp och förtvivlan. Så, hur gammal var din pappa när han
Han var 63 när han fick sin diagnos, men han levde sen till han blev 72.
Mm.
Men det som händer nu är ju att det kommer väldigt mycket forskning. Mm. Det som gör också att det har varit så röriga behandlingar är ju för att man har vetat så lite, det är hjärnan, allt med hjärnan är läskigt på något sätt har varit. Det vi har blod-hjärnbarriären där alla de här medicinerna ska tränga igenom, allt är komplicerat. Men nu kommer ju mycket ny kunskap och forskning, dels om vad de här sjukdomarna beror på. Man ska kunna diagnostisera tidigare, kunna bromsa och hantera och hjälpa. Mm. Och därför så är vi så glada att ha dig, Hedvig Söderlund, välkommen till oss för andra gången.
Tack snälla, jättekul att vara här.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa. Och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal. Och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion. Både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott. Som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter. Husk Mage i balans Classic. Husk Mage i balans mjölksyra bakterier. Och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Du är professor i psykologi, som jag kallade det när jag var liten.
Psykologi.
Ja. Psykologi. Och författare till nya boken När hjärnan sviker om livet med demens.
Just det.
Ja, det är din andra bok.
Det stämmer fint. Det är min andra bok som handlar om ett nytt ämne men fortfarande lika angeläget och väldigt många drabbade.
Ja, du var ju här tidigare och berättade om att vara en utbränd hjärnforskare.
Precis.
Om dina egna resor genom utmattningsdiagnos men också stödbok för andra som
just
drabbas.
Det.
Och nu kommer på ett sätt en lika personlig bok och nu handlar den om demens. Och varför är det här ett viktigt ämne för dig?
Ja, men precis som ni så har jag också en pappa som drabbades av någon form av demenssjukdom. Han fick inte en exakt diagnos, men det var i min gissning antingen vaskulär demens eller Alzheimer eller någon blandning av de två.
Mm.
Och han gick bort här, han fick corona tyvärr 2020 och gick bort. Men, och då bodde han på ett demensboende. Mm. Och under den här tiden, åren innan han flyttade in på boendet och höll på att bli sjuk så att säga. För det var en successiv sjukdom. Ja, men jag funderade väldigt mycket på det här med demenssjukdomar. Och vad är det egentligen? Och vad händer i hjärnan? Mm. Som hjärnforskare tänkte jag så här, men gud, jag undrar hur det ser ut i pappas hjärna.
Mm.
Och jag tänkte lite med fasa på det. Så jag tänkte att det vill jag inte se faktiskt. För det, jag skulle nog bli lite chockad, även om jag kan föreställa mig.
Mm.
Nej, men, och jag tyckte också att det saknades en bok för allmänheten om demenssjukdomar som förklarar på ett lättbegripligt sätt vad det är för någonting.
Mm.
För alla har ju hört talas om demens och man tänker sig så här, ja men det är en person som är lite virrig och lite glömsk kanske. Men det är så mycket mer än så. Och faktum är att termen demens, ja först är den ju stigmatiserande tyvärr. Det har ju blivit ett negativt ord och det är negativ sjukdom.
Jo, men varför är det det? För
precis.
Man kan ju, om man vill säga, var lite taskig mot dem, säger, men du är ju dement.
Jag vet.
Alltså
jag
som
vet.
Ett slängord.
Jag vet, det är precis. Ja, men
varför har
som,
det blivit så, tror
precis.
Du?
Ja, men, alltså jag tror att allting som berör hjärnan, när det påverkar ens personlighet, när det påverkar ens mentala förmågor, det är förminskande att uppleva det. Alltså det. Då är man inte samma person längre. Och det känns som att man inte är lika mycket värd kanske. Och man passar inte in i flocken på samma sätt som förut. Det är stigmatiserande att inte kunna hänga med lika bra längre. Eller att bete sig annorlunda. Jag menar, har man ont i benet, brutet ben, att halta lite, det är liksom inte så. Det påverkar inte personligheten. Och det påverkar inte ens kompetens och så på samma sätt. Men demens är just att man kanske faktiskt håller på att sacka av, eller vad det heter. Att man håller på att... Ja, man fungerar inte lika bra som tidigare, helt enkelt.
Men får jag...
Absolut.
Vrida på det där lite, Hedvig, för att ta cancer.
Just
det. Du kan få bieffekter av cancer som är väldigt personlighetsförändrande.
Ja, ja, ja.
Från kortisonbehandlingar till, ja, och då är det inte stigmatiserande, för då vet alla, ja, men det är en del av cancersjukdomen och så vidare.
Just det, just
så
det.
Så varför är det mer stigmatiserande när vi tänker att det har börjat i hjärnan än om det har börjat någon annanstans och får en sekundär effekt i hjärnan?
När det gäller cancer tror jag inte att det är alla som känner till att det kan vara personlighetsförändrande med behandlingarna. Jag kände inte till det, måste jag erkänna. Mm. Men jag tror att det är just vår identitet och vår själ sitter ju ändå i hjärnan, får man säga. Och vår identitet är ofta våra minnen, våra personligt erfarna minnen. Och om vi glömmer dem, om vi inte längre minns, då kanske vi liksom förlorar en del av oss själva. Mm. Det är väldigt, väldigt starkt kopplat till identiteten och personen. Mm. Och sen ordet demens, den ursprungliga betydelsen, det är utan sinne. Och det är ju väldigt tufft att säga utan sinne.
Mm.
Vi använder det ju inte i den bemärkelsen idag, men det där sitter ändå kvar lite grann. Att det är en person som inte längre är vid sina fulla sinnes, tror jag. Och det var just det också, att när jag skrev boken, jag ville att det här skulle... Det skulle bli allmän kunskap. Vad är egentligen demens? För de flesta som hör ordet demens tänker på Alzheimers utan att veta om det.
Mm.
För det är den mest kända, och det är den mest förekommande demenssjukdomen. Mm. Och då är det just att det är minnet som sviktar.
Mm.
Men de andra sjukdomarna har andra typer av karaktäristika, olika utvecklingsförlopp och så. Och jag vill också flika in, innan vi går vidare på resten här, att det här med demenssjukdomar, termen demens håller på att ändras. Dels för att de olika sjukdomarna som ingår i det här är väldigt olika.
Mm.
Och de framstår som mer lika än de faktiskt är när allting kallas för demens. Men sen också för att det är stigmatiserande.
Mm.
Så det som man pratar om nu är ofta kognitiva sjukdomar. Som sätter sig på kognitionen. Alltså våra mentala förmågor att minnas, att uppmärksamma, att mental snabbhet och så vidare.
Mm.
Så kognitiva sjukdomar är på väg in som begrepp.
Mm.
Men i boken använder jag ordet demens för att folk vet vad det är.
Om vi ska skilja då på de här, för du säger att man kallar allt för demens.
Just det.
Och Alzheimer är den mest kända. Carina och jag har pratat Lewy Body. Jag har berättat sekundäreffekter av Parkinson.
Mm.
Vad är de stora? Du pratade om vaskulär demens. Precis. Här i ett antal uttryck. Om vi bara ska skilja de här typen av demens åt.
Just det. Precis. Så vi har Alzheimer då, som står för ungefär 60-70% av alla demenssjukdomar. Där det framförallt är minnet som drabbas först. Sen har vi vaskulär demens som är näst vanligast. Och som man hör på namnet då, vaskulär eller kardiovaskulär eller blodkärlsdemens. Det är kopplat till att blodkärlen och hjärt- och kärlsystemet har påverkats så pass att hjärnan inte får tillräckligt med syre, inte tillräckligt med näring. Och så det kan ha hänt olika kardiovaskulära händelser, så att säga, som en stroke, miniinfarkter och så vidare. Så det är en annan form av demenssjukdom. Sen har vi frontallobsdemens, eller pannlobsdemens som den också heter. Och den kan ta sig väldigt extrema uttryck i beteendeförändringar. För i våra frontallober eller pannlober så sitter en stor del av, jag menar, vår personlighet. Det kanske är lite...
Evolutionens krona.
Evolutionens krona. Är det vi människor?
Nej, men jag har läst det uttrycket någonstans.
Vad intressant. Alltså
vi kan väl säga att det är de senaste lagren i evolutionen av vår hjärna.
Ja.
The finishing touch på mänskligheten.
Tänk om det kommer mer.
Tänk om det kommer nya lager.
Tänk om det kommer nya lager.
TikTok-lagret.
Oh. Zoom-lagret.
Zoom-lagret. Gud, där är vi helt hjärndöda.
Skojar inte. Nej, men frontalloberna, det som de bland annat gör, det är ju väldigt mycket, det är den största loben i hjärnan, det är att hämma oss, att begränsa oss. Våra sociala normer gör ju att vi kan inte bete oss hur som helst bland andra människor. Och i frontallobsdemens så kan den funktionen vara satt lite ur spel. Och personen kan bete sig helt ohämmat, dra sexuella skämt bland människor den inte känner. Jag hörde om en man som var väldigt sådär tjusig, om man ska säga. Han var någon topp, någon hög topp. Och han var på någon tennisklubb och hade spelat tennis. Och så gick han förbi en person som han inte kände som satt och åt. Ja, men då tog han en pommes frites från den tallriken och åt liksom sådär. Ja, men att man beter sig precis som man vill. Mm. Sen kan det också sätta sig på talet från talhostemän. Så att man kan få svårt att förstå tal och man kan få svårt att producera tal. Så det är en form av demens också. Och sen då har vi Lewy body demens som också är, jag höll på att säga att det är vanligt förekommande. Det är det inte. Ett problem med Lewy body demens är att det är relativt ovanligt och också väldigt underdiagnostiserat. För läkarna känner inte till det så pass bra som de andra demenssjukdomarna. Och det misstas ofta för just Parkinsons. Mm. Eftersom det ofta sätter sig på motoriken inledningsvis. Ja. Inledningsvis eller senare. Lewy body demens, det som är vanligt för den när den debuterar är att man får väldigt livliga drömmar och personen utagerar drömmarna. Att personen kan fäkta med armarna i sömnen och skrika kraftigt och en del ramlar ur sängen för att de liksom rör sig så otroligt mycket. Personen kan få, den kan bli långsammare i rörelserna, lite svårare att prata lite tystare sådär. Och kan få en långsam liksom stapplande gång. Mm. Det är inte lika vanligt med skakningar i Lewy body demens som det är i Parkinson. Sen kan det också vara andra problem. Ja, hallucinationer höll jag nästan på att glömma. Mm. Hallucinationer som ni nämnde tror jag är ganska vanligt förekommande också. Just visuella hallucinationer. Att personen ser andra människor i rummet eller djur är ganska vanligt. Och ofta är den medveten om att det här är en hallucination. Men det är ändå väldigt skrämmande, naturligtvis. Mm. Och många tror kanske att de håller på att bli inom citationstecken tokiga. Mm. Och vågar inte prata om det här. För att de liksom är rädda att psykiatrin kanske kommer att ta hand om dem och så. Så ja, jag kanske inte ska gå in på detaljer i alla sjukdomarna nu. Men i alla fall,
det finns
de
olikheter
är de stora
mellan.
Fyra.
Nej, men ja, och det du säger med att det är så svårt diagnostiserat, det var ju verkligen det vi upplevde runt pappa. Först så var det hans knä som krånglade och han började liksom gå väldigt försiktigt och trippa fram. Men då var det via husläkaren kom han till en ortoped och då var det bara knät de tittade på.
Just
därför att det är ju så det funkar.
Ja. Stuprören.
Och då var det så här, det är nog artros i knät och och jag var så förbannad för jag var med på ett läkarbesök så att jag bara sa så här, alltså vad skulle du ha gjort om det här var din pappa?
Ja,
jag fick bara... Och det, så att vi kastades runt till olika innan det liksom ringades in att det här nog var någon typ av demens.
Just
liksom, kroppen har glömt hur man ska gå. Och pappa ramlar i trappan och snubblar. Så att det är ju, det krävs så mycket jobb. Som det här man säger, man måste vara frisk för att vara sjuk.
Jag vet.
Har man då inte liksom närvarande barn eller någon sambo eller vad det kan vara. Alltså det är ju så jobbigt det här.
Det är ett helvete. Verkligen.
Ja, men sjukdomen sätter sig också i den här förmågan att organisera, planera.
Ja.
Vilket man då måste vara duktig på om man ska ta kontakt med vården.
Det är eller hur?
Ja, så just den här exekutiva funktionen liksom att driva sitt, att vara projektledare för sin egen sjukdom.
Just det, det är precis. Det är moment 22 där.
Det blir moment 22.
Ja, verkligen.
Det är ju ett stort begrepp och kanske är det så att om 100 år kommer vi kalla de här sjukdomarna för massa olika saker. Nu vet vi så lite att vi kallar det för en sak, även om vi börjat få namn. Men vad finns det för allmänna riskfaktorer för att vi drabbas?
Just det. Ja, återigen, Lewy body demens är inte lika vanlig och inte heller frontallobsdemens. Mm. Så där känner man inte till riskfaktorerna lika mycket. Mm. När det gäller Alzheimer däremot så känner man till en del. Och man får ju lätt intrycket av att det är ärftligt, men det är inte riktigt så ärftligt som jag tror att gemene man kanske tror. Mm. Det finns en så kallad familjär variant, men den är extremt ovanlig och beror på en genmutation. Annars finns det bland annat en riskgen eller en allel av en risken, APOE4 kallas den, som har med kolesterol att göra. Den anses vara en riskfaktor för Alzheimers. Och det man brukar säga det är att det som är hälsosamt för hjärtat och blod- och kärlvaskulära systemet, det är också hälsosamt för hjärnan. Mm. Ett så hälsosamt liv som möjligt med motion, att man rör på sig, vilket håller blod- och kärlen i god kondition, god vigör. undvika socker så mycket som man kan. Tyvärr, säger jag som älskar socker.
Inflammationsgrad?
Precis, inflammation är en utveckling av socker. Precis, diabetes är ju, apropå socker, diabetes är en viktig och stor riskfaktor för både vaskulär demens och för Alzheimers sjukdom.
Idag är det ju, har man mer och mer börjat titta på Alzheimer som man kallar för diabetes 3. Mm. Diabetes 1 är ju den här ärftliga variationen när pankreas slutar producera insulin. Diabetes 2 är ju när vår känslighet för insulinet minskar, och det är ju rätt livsstilsberoende. Det finns genetiska faktorer säkert också. Mm. Men att Alzheimer skulle man, är det rimligt att titta på det som diabetes 3? Det vill säga beroende på livsstilsfaktorer, du pratar om sockret och så vidare. Vad tänker du?
Alltså, jag tror nog att det finns en viss poäng med det. Sen, jag är inte diabetesforskare, så att kalla det för diabetes 3, jag vet inte om det, om de forskarna skulle hålla med om det. Men absolut, för det finns mycket sån forskning, och ja, det är flera forskare som pratar om diabetes 3.
Men att kopplingen till riskfaktorerna för diabetes 2 också gäller för Alzheimer och vaskulär demens.
Ja, men ja, det har du
skulle
faktiskt,
du hålla med om det?
Man kan ju prata om öka risken för sjukdomen, men man kan också prata om att fördröja insjuknandet. Det är en ganska viktig faktor här när det gäller Alzheimer till exempel. Man pratar om någonting som heter bland annat en kognitiv reserv. Och det är att man har kanske risk att utveckla sjukdomen, men eftersom man har levt ett väldigt intellektuellt och aktivt och socialt och motionsrikt liv, så har man skapat en slags reserv i hjärnan som gör att man har en slags kognitiv buffert. Mm. Och i och med den så kan man få en del skador på hjärnan, en del förändringar i hjärnan, utan att det faktiskt har en allt för stor effekt på beteendet och på den kognitiva förmågan. Mm. Och det här är någonting som man pratar mycket om. Så när det gäller livsstilsfaktorer, en del av dem kanske inte kan ta bort risken att få Alzheimers sjukdom till exempel helt och hållet. Men det kan fördröja symptomen. Mm. Vilket faktiskt inte är helt, ja, det ska man inte.
Nej, men det betyder ju otroligt mycket.
Eller hur? Ja, att både för personen själv och för personens anhöriga. Mm. Oh.
Du, i centrum för allt det här, och som du har skrivit tycker jag väldigt fint om, står ju då vår kognition, vår tankeapparat, vårt minne, vår förmåga till uppmärksamhet. Och din bok är ju, även om jag har läst neurobiologi på universitetet, så var det som en sån här, ja just det, men det var så här det var. Och alltså det är en uppfräschningskurs i hjärnkunskap.
Ah.
Så berätta, hur funkar tankeapparat och minne när vi är friska och när det är någonting som sätter sig på det? Vad är skillnaden?
Just det, just det. Ja, men en central aspekt av hur vi fungerar mentalt som man kanske inte tänker på, det är just det här med uppmärksamheten. Att den är väldigt viktig för att även andra funktioner ska fungera, så som minne.
Ja.
Så uppmärksamhet kan man säga, det är ofta som ett slags klister för att minnet ska fastna i hjärnan. Man kan komma ihåg saker där man inte har varit uppmärksam också, men de sitter för det mesta inte lika bra. Så när vi faktiskt fokuserar på någonting och uppmärksammar det ordentligt, ja, men då fastnar det också lättare i hjärnan.
Till exempel, om man frågar folk, vad var du när du hörde att Ryssland har gått in i Ukraina?
Just det.
Eller när Olof Palme blev mördad?
Det där är intressant.
Då kommer folk ihåg vad de gjorde ungefär när de hörde om det här. Och vad är det i vår hjärna?
Ja, jo, men då blir det ju en väldigt enorm emotional arousal, alltså det blir en väldigt det är en väldigt stark känsla kopplad till den här upplevelsen.
Vi blir rädda.
Vi blir rädda, precis. Ja, vi blir rädda. Det blir en slags stressreaktion i kroppen, för vi blir så chockade av det här. Och de här stresshormonerna gör att minnet stärks. Att vi är så uppmärksamma och alerta och liksom på när vi hör om det här. Att det bara, vi kodar in väldigt mycket bättre.
Så det är länken mellan uppmärksamhet och minne.
Precis.
Som visar att när uppmärksamheten är jättestark, då minns vi också jättebra.
Ja.
Eller när vi träffade den vi blev kära i kanske. Amore. Eller
just det.
Någon har dött. Eller någon har fött barn, eller de här stora livshändelserna har vi också gott minne kring det.
Gott minne för, precis. Mm. Jag vet inte om det här är av relevans för just det här avsnittet, men när det gäller just 9/11
och Olof Palme,
det är en annan form av minne som kallas för flashbulb memory, flashbulb minne.
Ja.
Och det är lite speciellt sådär.
Men vi kan väl säga att förutom när man har olika flashbulb memories. Och det kan, men i grundläggande är att uppmärksamhet, minne, tankeförmåga är väldigt viktiga för oss. För att kunna sortera bland intryck. Och,
precis.
Och vad händer då om vi drabbas av demens eller något närstående?
Just det, just det. Nej, men när vi drabbas av demenssjukdom så kan vi påverkas på olika sätt. Dels i Alzheimers sjukdom så vet man att hippocampus, som är en central struktur för minne, tenderar att krympa och nervcellerna där dör i viss utsträckning.
Du skriver att hippocampus är en favorit i hjärnan.
Det stämmer fint.
Och vad, berätta, hur ser hippocampus ut?
Precis. Så man kan tänka sig, jag brukar skoja lite med studenterna när jag berättar om det här, att man kan tänka sig hippocampus ungefär som polisonger inne i hjärnan. För de går liksom inne i hjärnan. Det är en långsträckt struktur som är kanske 6 cm lång ungefär. Och den ligger djupt inne i hjärnan.
Finns på både höger och vänster sida.
Både höger och vänster. Och den ligger inne i tinningloben kallar man det. Så innanför tinningen, djupt inne i hjärnan. Mm. Och den är involverad dels i minnet för olika händelser från vårt liv. Och då håller den reda på de olika detaljerna av minnet. Var någonstans i resten av hjärnan som de här detaljerna ligger lagrade. Till exempel vad vi såg. Det ligger lagrat i synkortex i nacken. Vad vi hörde för någonting, det ligger lagrat i hörselkortex, i tinningloben. Eller vad vi tänkte för någonting i pannloben och så vidare, vad vi kände och så. Ja. Sen är hippocampus också viktig för spatialt minne, det vill säga att komma ihåg hur vi går hem. Eller att komma ihåg hur vi hittar i en ny stad och så vidare. Eller var olika saker är belägna i förhållande till varandra. Så olika typer, rumsligt minne kan man säga. Så ett tidigt tecken för demenssjukdom och framförallt för Alzheimers sjukdom, det är att personen kan börja få svårt att hitta.
Hippocampus funkar inte hippocampus som det ska. Den här sorterings... Man kan inte gå ut och hämta de minnen man behöver.
Precis, precis.
Var var jag bodde nu någonstans?
Precis, precis. Vilket är... Ja, det är så ledsamt som anhörig att se. Det är naturligtvis hemskt för personen själv. Att vara med om det här själv är ju skrämmande. Att helt plötsligt inte komma ihåg. Ja.
Så jag hade också... en farfar som hette Emanuel som var lektor i latin. Väldigt beläst och alltså ursmart.
Ah.
Och plötsligt så hittade han inte hem till sin lägenhet på Kungsholmen utan befanns irrandes runt på någon buss tror jag att det var utåt Hässelby liksom. Och det blev ju jätte alltså allvarligt. Ofta slår det ju till så där snabbt. Jag hade en granne bara förra sommaren som plötsligt gick hon in i vår lägenhet och trodde att det var där hon bodde, så hon satt i vår, det hade varit öppet. Så hon satt i vårt vardagsrum och bara, men jag bor här. Och så fick jag säga, hej Ingela, nu går vi en trappa upp. Och så här. Sen tog det en minut, sen var hon utanför igen och det var liksom, ja.
Det är så vanligt. Det är så vanligt, eller hur?
Och även min mormor hippocampus. Var senildement. Ordet senildement, det är något som jag har liksom haft med sig sen jag var liten. Ja. För att min gammelmormor blev dement, men då sa man senildement.
Just det.
Och min mormor också, senil.
Just det.
Ja, så då tänker man att vi har det ärftligt, men... Finns det begreppet fortfarande senildement eller?
Jag har inte hört om det. Ja. Nej.
Senildement är ett senilt uttryck.
Ja. Det ska vi inte säga. Nej men precis. Nej, men när man har med sig det så
tänker man. Det användes för liksom.
Och det har ju funnits lite av en föreställning om att när vi blir äldre så blir vi förr eller senare senildementa. Ja. Och det är ju fel också.
Aha,
för det är inte alla som blir, det är inte alla som får demenssjukdom. Det är ju en sjukdom faktiskt. Det är ju inte så att åldras är lika med att bli dement förr eller senare. Och ett tillägg bara, utöver hippocampus då som påverkas i flera demenssjukdomar, ja men leverbody till exempel och även vaskulär demens, där kan vakenheten så att säga, uppmärksamheten fluktuerar mycket under dagen och personen liksom kommer och går. Och det här påverkar ju också minnet väldigt mycket. Att är vi inte är vi inte pigga, vakna, alerta, då är vi inte heller uppmärksamma och då kommer vi inte ihåg saker som har hänt. Så minnet kan också ta sådana vägar via uppmärksamheten som inte fungerar lika bra.
Men du, när du skriver att hippocampus är din favorit, varför är det liksom du skriver, det är mitt favoritdel av hjärnan?
Ja, det är fånigt.
Nej, men det är kul. Varför?
Nej, men den har jag ägnat åtminstone 12 års forskning.
Ja.
Och då blir det, ni vet, ju mer man lär sig om någonting, desto mer intressant blir det.
Ja.
Och hippocampus, ja, den är lite gullig. Det kommer från ordet sjöhäst och sjöhästar är gulliga. Och i Paris vet jag, som jag ofta återvänder till eftersom jag har bott där, där finns det ett brasseri som heter Brasserie Hippocampus. Och ja, men det är gulligt. Det har blivit min lilla baby.
Ja, det är din lilla baby.
Ja.
Du beskriver här hippocampus tappar en del av sin funktionalitet. Samtidigt så finns det ju massor med människor som liksom är lite vardagsglömska. Så här, vad har jag lagt bilnycklarna om man irrar runt och är de här och är de där? Och tänker, gud, jag måste bli bättre på att hänga dem på samma ställe. Liksom. Hur ska man skilja liksom, det här som är demensstart och det som är lite vardagsvirr?
Just det. Det är en jätteviktig fråga. För många som sagt tror ju så här, shit, nu håller jag på att få en demenssjukdom. Nej, men när de här minnesproblemen dyker upp oftare och kanske tar en annan karaktär. Att gå omkring och leta efter nycklarna, ja men det är ganska vanligt. Leta efter glasögonen och så håller man dem i handen, ni vet, det är en klassiker. Men om man till exempel tappar bort sig i sitt närområde, när man inte kommer ihåg olika familjemedlemmar, alltså släktingar ska jag säga, nära familjemedlemmar i ett senare stadium. Men släktingar och inte förstår vem det är, det kan även sätta sig på omdömet och att man kan göra lite tokiga saker. Till exempel personer som blir uppringda av olika försäljare och sådär och kanske tackar ja till massa grejer på ett sätt som inte är normalt för den personen, att den egentligen vet bättre. Det kan också vara ett varningstecken. En annan sak som är ganska vanlig, det är att personen inte längre är lika initiativtagande. Den har inte lika stor lust att göra saker längre. Den kanske liksom mest stannar hemma och ja, men inte kommer sig för saker. Mm. Det är också ganska vanligt. Och där var det med min pappa, och det skriver jag också om i boken. Han älskade att bada. Hela vårt liv har han badat. Inte på vintern, men sådär, flera gånger om dagen. Nej, men han liksom bara slutade att gå ner och bada på landet. Jag tänkte så här, kommer han inte ihåg att han gillar att bada, eller gillar han inte att bada längre? Det där blev, alltså jag som minnesforskare började jag fundera väldigt mycket på det där. Och samma med rökningen, han har rökt hela mitt liv, 2-3 cigaretter om dagen. Men han liksom bara slutade. Jag tänkte så här, är det en minnesfråga? Men jag tänkte, det är väl kroppen som känner ett behov av att röka? Då i alla fall. Att man kan börja förändra sina vanor kan också vara ett tidigt tecken. Personen kan också bli väldigt nedstämd. För den kan märka själv så här, men gud, det är någonting som håller på att hända här. Jag glömmer mer och mer. Man kanske glömmer avtalade tider. Man kanske har ett möte som man glömmer bort. Och att det händer oftare och oftare. Och då är det många som blir nedstämda, för de känner inte igen sig själva. Många känner skam över att saker och ting håller på att förändras. Det var ju det vi pratade om tidigare. Och att herregud, vem håller jag på att förvandlas till, så att säga?
Visst kan man även bli lite så här konspiratorisk. Som min mormor då, som var dement, ska inte säga. Hon började anklaga att någon hade stulit hennes ringar.
Och det är hallucinationerna.
Hon rev upp liksom himmel och ringde och bara, ja nej, nu har någon stulit dem. Och det var nog grannfrun, eller det var någon som hade varit där och städat. Eller,
just det.
Och alla letade och letade. Sen så hittade man ju dem till slut då.
Just det.
Men hon var ju helt fast besluten om att
absolut
en stöld hade ägt rum.
Just det. Jo, nej men absolut. Det har jag också hört om många gånger. Folk som jag får för sig saker, att någon försöker stjäla från dem.
Det är nog ganska vanligt. Det är en del av hallucinationerna vanligt, kan jag tänka mig, att du får. Om man börjar se de här tecknena då hos en anhörig, beteendeförändringar, liksom att lite vanlig sån här professorkalkylbeteende blir liksom spårar.
Just det.
Och börjar bli jobbigt, framförallt för personen själv. Mm. Varför är det viktigt då att fort komma in och få diagnos?
Ja, det är ju viktigt, inte för diagnosen i sig, utan det är för att kunna få någon typ av hjälp. Dels för personen som håller på att drabbas av den här sjukdomen, och dels kanske för anhöriga som också kan behöva stöd och hjälp. Så när det gäller demenssjukdomar, det finns en del läkemedel som, förut pratade man om bromsmediciner, men det är en lite felaktig term, för det bromsar inte själva sjukdomen, det bromsar inte sjukdomen i hjärnan, men däremot så fördröjer det symptomen. Så man pratar om symptomlindrande mediciner, det är Ja, det kanske
det kan vara värt väldigt mycket.
Det kan vara värt väldigt mycket, precis. Så det är viktigt att veta att får man, det är framförallt vid Alzheimers sjukdom, men även Lewy-Body-sjukdom finns det mediciner för, särskilt i de inledande faserna, som kan lindra de här symptomen.
Parkinson har ju det också.
Ja, men precis. Så i Lewy-Body-sjukdom, där har jag kommunicerat lite med en professor i Skåne, Elisabeth Londos, som är expert på just Lewy-Body-sjukdom. Har du haft kontakt med henne?
Ja, min pappas fru hade kontakt med henne.
Så hon är fantastisk. Hon kan så mycket. Och hon har liksom ett batteri, kan man säga, nästan av olika läkemedel som kan sättas in. Och att man behandlar dem i viss ordning också. Därför att personer med Lewy-Body-sjukdom är också överkänsliga för vissa typer av läkemedel. Det händer att personer med Lewy-Body-demens får psykofarmaka för de här hallucinationerna, men de är väldigt känsliga för just psykofarmaka, och det här kan förvärra symptomen.
Så diagnosen är väldigt viktig.
Den är väldigt viktig.
Ja, för att komma in
sätta
med rätt
in band. Rätt hjälp. Ja. Precis. Ja. Och sen är det också viktigt att försöka fånga det så tidigt som möjligt, för att personerna runt omkring också inte ska hinna gå in i väggen innan familjen får den hjälp de behöver. Mm. För ja, men det sägs ju ibland att man kallar det för de anhörigas sjukdom. Mm. Vilket kan låta taskigt kanske mot den som har sjukdomen. Men det är åtminstone också de anhörigas sjukdom. För det krävs, som vi pratade om innan, väldigt mycket jobb att hjälpa en person som har fått en demenssjukdom. Så alla parter kan behöva hjälp och stöd från sjukvården, men också från kommunen. Mm.
Det är ju intressant att se, för att vi nu börjar på något sätt sjukdomar som har med hjärnan att göra, som tidigare varit stigmatiserade, blir mindre stigmatiserade. Mm. Bruce Willis, skådespelaren i Die Hard, denna underbara film, som jag alltid trodde hette Die Hard och var en tysk film. Alltså, lite knäppt i alla fall.
Ja,
eller den hårda typ.
Jaha, du förstår.
Ja, men du vet, ja. Det var bara min.
Ja.
Han har ju drabbats av demens, och då blir det liksom att han går ut via någon fru och kommunicerar att nu kommer Bruce dra sig undan världen, men ändå inte att man döljer och mörkar, utan man säger att det är det här.
Just det.
Och Börje Salming gjorde ju en fantastisk insats för ALS.
Verkligen.
Denna, och som också är en neurologisk sjukdom. Mm. Stenhårda, tuffa sjukdom som det är. Och så att på något sätt känns det som att vi är på väg mot en större öppenhet.
Jag tror det stämmer.
Och det kommer också betyda att folk vågar, för det har ju säkert varit, man har varit rädd för att gå och få diagnoser tidigare, därför det sätter en stämpel. Och då blir man utstämplad.
Absolut.
Ja, och att nu är det här. Vad tänker du om den här öppenheten?
Jag tror att du har helt rätt. Och ni vet Robin Williams som tog livet av sig.
Precis.
Det har ju visat sig att han hade Lewy-Body-sjukdom. Mm. Och hans fru har gått ut och pratat mycket om det här, vilket är fantastiskt. Mm. Bland annat så har hon skrivit en artikel om det här som heter The Terrorist Inside My Husband's Brain. Mm. Och det är just Lewy-Body-sjukdom som han drabbades av. Men folk har ju liksom folk har pratat om depression, att han var deprimerad, så det var inte så känt att det var det han hade. Mm. Men det är, jag tror att vi håller på och pratar mer och mer om det här faktiskt, och att det blir mer och mer, eller mindre och mindre stigmatiserat, ska jag säga.
Vad säger du om, det kommer ju nu ett batteri av gentester, och där vi som vardagskonsumenter kan beställa de här gentesterna, och en del av dem innehåller att man faktiskt kan testa sig för riskfaktor, vet jag, för Alzheimer. Mm. Det är väl den här genen du pratade om? Den
AKE4. Precis, AKE4, precis.
Skulle du själv göra en sån test?
Nej, absolut inte.
Nej, för att?
Därför att i nuläget så finns det ingenting som kan stoppa sjukdomen. Och varför skulle jag vilja leva med det oket hängande över mina axlar och över min lilla hjärna i alla dessa år? Och tänka så här, herregud, snart kommer det, snart kommer det. Mm. Nej, för mig skulle det, nej, jag skulle absolut inte vilja veta. Det vore som ett mörkt moln i framtiden. Och jag tycker så här, man kan ju leva hälsosamt ändå för att försöka minska risken och försöka fördröja eventuella symptom och sådär. Så nej, personligen vill jag inte veta.
Jag är precis som du, jag har bestämt mig att jag tar reda på det jag kan göra någonting åt.
Ja.
Som jag kallar för actionable.
Just
men
det
som vi just idag, men det kanske ser helt annorlunda ut om 10 år. Det känner jag att den kunskapen är inte tänkt för mig.
Ah.
Så ser min egen. Alla jag en del vill gärna veta.
Just det.
Vad man har för riskfaktorer. Och saker kan ändras också. Det händer ju mycket nu i forskningen, eller
absolut,
hur
Hedvig? Absolut, absolut. Det har ju pratats mycket om ett läkemedel på sistone mot Alzheimer. Men även det läkemedlet, även om det verkar vara väldigt lovande, så kommer det med vissa biverkningar. För det är någonting som man måste tänka på också när det gäller
börskursen har stigit enormt medicin. För det här bolaget. Just därför att det har varit så svårt. Och man kan säga att om företag som sysslar med hjärnforskning, AstraZeneca fick ligga ner sitt laboratorium i Södertälje. Vi har Lundbeck i Danmark som är stora på det här. Har haft svåra också därför att sjukvården har varit väldigt dålig på att betala ordentligt för läkemedel som är riktade mot hjärnan.
Man talar
bra för vissa typer av sjukdomar och andra sjukdomar är liksom satta på undantag. Och då blir det mindre lönsamt för läkemedelsbolagen att syssla med de sjukdomarna. Och det är ju någonting som jag tycker är, man pratar lite om.
Verkligen.
Men det här är ju ett exempel på ett genombrottsläkemedel som tycks vara på gång. Men det är biverkningar.
Precis, man har sett hjärnsvullnad till exempel hos en del. Ungefär 10% av patienterna. Mm. Och företaget själva, jag har pratat med deras pressansvariga. Han säger att det här går att åtgärda genom att reglera dosen av medicineringen. Och det har även
men det här är i fas 3 bara, så det är ju inte ett framtaget läkemedel ännu som är godkänt.
Men de fick ju snabbgodkänt i USA. Mm. Men det är ju en del andra hjärnforskare då och Alzheimer-forskare är kritiska till. Så det är lite, det är politik där också får man säga.
Det är politik, ja. När det gäller att utveckla läkemedel som hjälper och stöttar hjärnan så står ju i centrum liksom att det finns en barriär kring hjärnan.
Mm.
Som gör att det är lite mer komplicerat. Kan du bara kort berätta?
Precis. Jo, men det som är speciellt med hjärnan, det är ju den här barriären som du säger, blod-hjärnbarriären. Det är att de här proteinerna, de här ämnena som ska komma till hjärnan, de är så pass stora att de kommer inte igenom. Så det är lite speciellt med hjärnan just, att hitta läkemedel som är tillräckligt små för att komma igenom.
Mm. Men om man tittar på ändå vart vi är på väg med de här sjukdomarna, tidigare diagnostik som du talar om, avstigmatisering, bromsmediciner, förståelse för livsstilsfaktorer vi kan påverka. Men om man tittar på läkemedel framöver så tänker jag på sjukdomar som till exempel HIV, som från början var ju en dödsdom. Du visste att du skulle insjukna någon av de här följdsjukdomarna och dö dem. Vi talar om cancer, där liksom hela cancervården har revolutionerat hur man kan leva med cancersjukdomar, även metastaserande och få många fler år än förut och så vidare. Vad tror du om de här sjukdomarna? Kommer vi gå samma utveckling till mötes som med till exempel HIV och cancer? Att det här blir saker du kan leva med men managera ganska bra och dämpa effekterna av och öka det vi kallar health span, alltså det hälsosamma livet. Och om du får spekulera, vad tänker du då?
Jo men absolut, jag tror att både Alzheimers sjukdom och vaskulär demens som vi redan vet ganska mycket om idag, där tror jag absolut att vi kommer göra stora framsteg. Dels kommer det säkert komma mediciner som bromsar utvecklingen och kanske kan rensa bort de här placken som vi bland annat ser i Alzheimers sjukdom. Sen krävs det ju också att frontallobsdemens eller pannlobsdemens och Lewy body demens eller sjukdom, att de får mer pengar till forskning och att vi även kan undersöka de sjukdomarna mer. För där vet vi inte så mycket idag, varken vad gäller riskfaktorer eller behandling. Men absolut, jag tror att vi kommer lära oss mycket mer.
Mm. Men att det här kan komma att bli sjukdomar som vi kanske inte utrotar men lär oss att leva med, tänker
precis.
Jag. Vad tror du om det?
Ja, men precis. Det krävs ju också faktiskt anpassningar i vården. Att man lär sig hur man ska på bästa möjliga sätt ha patienter med olika typer av demenssjukdom. Hur man underlättar deras vardag. Jag hörde förresten för ett tag sedan om en liten stad eller ett litet samhälle i Frankrike. Där man helt har anpassat boendemiljön och uppbyggnaden av den här lilla communityn efter personer med Alzheimers sjukdom.
Mm.
Så att det liksom är, ja, men det, jag vet inte om det är färgkodat och så vidare. Men det är anpassat i alla fall efter deras förutsättningar. Våras, om vi får den sjukdomen. sjukdomen. Mm. Vilket är fantastiskt. Och sådana saker kan ju hjälpa oerhört mycket. Det finns en brittisk kvinna, Wendy Mitchell, som har fått Alzheimers sjukdom. Fått den diagnosen. Som skriver själv böcker om hur det är att ha sjukdomen. Mm. Och hon lyckas vända på det på att, inte att det är positivt att ha fått sjukdomen. Mm. Men hon kan liksom se det på, ur andra aspekter. Och hur hon anpassar sitt liv för att ändå leva med det här på ett okej sätt. Och det tror jag absolut kommer att utvecklas mycket.
Om man nu har en anhörig med demenssjukdom i någon form, var tycker du man ska hitta stöd? Vilka böcker ska man läsa? Vilka poddar ska man lyssna på? Vad ska man leta? Vad, förutom att man förstås ska läsa din bok. Vad mer?
Ja, för att få stöd i det här så tycker jag absolut att man ska kontakta sin kommun. I de flesta kommuner så finns det olika typer av demenshandläggare eller demenssjuksköterskor. Det finns också anhöriggrupper som de flesta kommuner anordnar. Och på vägen hit faktiskt så såg jag, och det är lite kopplat till det, då såg jag en affisch om att man kan promenera, en slags sorgpromenad, sorgbearbetningspromenad. Så det finns väldigt många olika typer av grupper där man kan söka stöd och prata med personer i samma situation. Mm. För det betyder otroligt mycket. Och det här märkte jag inte minst när jag själv drabbades av utmattningssyndrom eller utbrändhet. Och jag träffade andra, jag gick i behandling för det och träffade andra som var med om exakt samma sak. Det var nästan det som var det bästa. Så det tycker jag man ska göra. Kontakta kommunen för de här anhöriggrupperna. Men det finns också olika typer av stöd i form av så kallad avlastning. Det är inget trevligt ord. Mm. Men man kan få hjälp med att någon från kommunen kommer hem till en och kanske tar hand om ens partner eller ens förälder, vad det nu kan vara fråga om, så att man själv får möjlighet att kanske gå på en konsert eller gå till läkaren eller vad det nu kan vara. Och man kan också få hjälp med ledsagning, då någon från kommunen kan komma och hjälpa ens anhörig som har blivit sjuk och ta med den på vad det nu kan vara, museibesök eller läkarbesök och så vidare. Så det finns olika typer av hjälp att få här.
Där får man ligga på ganska mycket, tror jag. I alla fall min erfarenhet från pappa, där blev det ganska akut att han behövde hjälp att komma upp mitt i natten, och han hade sitt sovrum en trappa upp och kunde liksom snubbla. Och för att inte min pappas frus nattsömn och allt bara skulle bli helt urspårat, så fick han hjälp till och med mitt i natten, och sen på dagen någon som kom och skulle hjälpa honom att promenera, men sen ville han inte promenera. Så att det är liksom... Det beror ju väldigt mycket på hur situationen
ser ut. Från människa till människa.
Ser ut. Ja. Nej, men jag vet av egen erfarenhet också.
Och ibland blir det så här, vem är du? Ska du komma in i mitt hem?
Absolut. Jag vet, det låter okomplicerat när man sitter och rabblar upp här.
Men det är ändå bra att veta att det finns speciella handläggare.
Ja, men precis. Men jag vet, det är... Ja, det kan ta tid att få precis det man behöver, absolut.
Och hur har nu det här arbetet med den här boken påverkat dig som forskare? Vad går du vidare med?
Ja, det är lite oklart i nuläget. Jag har många olika idéer om andra böcker som jag skulle vilja skriva. Mm. Till exempel tycker jag det här med personlighet är väldigt spännande. Mm. Det är någonting som jag funderade otroligt mycket på när pappa blev sjuk. Mm. För jag märkte ju att hans personlighet fortfarande var kvar. Han var liksom skämtsam fortfarande, lite spjuveraktig sådär. Och trots att han inte mindes så mycket och trots att hans omdöme var så påverkat, så var han ändå den här roliga, skämtsamma pappan liksom. Mm. Så jag tänkte så här, men gud, var sitter personligheten då? Så det har jag funderat på. Mm. Ja, och sen har jag lite andra tankar också. Så vi får se vad som händer härnäst.
Vad nästa steg blir. Ja. Tack Hedvig för att du kom till oss och ville prata om det här viktiga och angelägna ämnet.
Tack snälla ni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door.
Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Det var professor Hedvig Söderlund som berättade om sin nya bok När hjärnan sviker. Och vi pratade ju där om kopplingen mellan sockerintag och demens, speciellt Alzheimer. Så hur stärker vi vår hjärna med bra kost? Och som vanligt finns det allt för lite forskning om kost som stärker och förebygger. Däremot kan man se att fel typ av kost kan skada hjärnan. Och vi har talat om studier då som visar att höga blodsockernivåer kan påverka risken för att utveckla kognitiv nedgång. Så idag tänkte vi ge ett lite enkelt förslag på en annorlunda typ av frukost för att minska blodsockertopparna. En större studie från 2015 till exempel på japanska diabetes 2-patienter visar att de som åt grönsaker först i måltiden fick lägre svängningar i blodsockret. Och flera andra studier visar på samma typ av samband också för prediabetiker. Och det är den här typen av forskning som också glukosgudinnan skriver om i sin fantastiska bok Glukosrevolutionen som Karina ger ut på sitt förlag Your Life Books. Jag har skrivit förordet, vi har haft med Jesse Inchospé, författaren här, vad är det Karina, 3 gånger? Mm. Ja. Lyssna gärna på avsnitten om du vill lära mer om blodsockerkontroll. Och i min kokbok så ger jag förslag på massor med mat som håller blodsockret på jämnare nivå. En ny typ av matpyramid där grönsakerna ligger i botten och äta mest av och först, följt av proteiner och fett. Så idag tänkte vi inspirera dig att kanske pröva en blodsockerbalanserande frukost. Låter det sexigt, Carina?
Ja, gud, jag är helt med på detta.
Det låter inte så sexigt, men man mår väldigt bra. Mm. Frukost är ju ett väldigt viktigt mål eftersom man bryter nattens fasta och har lägre känslighet för insulinet och alltså lättare kan få blodsockerstegringar, något som jag själv märkte när jag gick med blodsockermätare här i somras. Och om du vill hänga med på ett litet experiment så kan du göra så här. Se till att ha 3-4 grönsaker hemma, som till exempel selleri, som får vara dagens växt. Selleri har blivit populärt, som i den färskpressade sellerijuicen som många av våra lyssnare är förtjusta i. Du har druckit en del, va, också, har du inte det?
Ja, men lite av och till. Det är ju väldigt poppis sen ett tag tillbaka. Mm.
Och jag vet, många berättar att de tycker till exempel att matsmältningen blir mycket bättre av det. Och man blir mer regelbunden på toaletten, har jag hört anekdotiskt. Selleri är i alla fall rikt på antiinflammatoriska polyfenoler. Har använts länge medicinalhistoriskt. Och tidiga studier på bara 60 personer visar att selleri skulle kunna hjälpa till att sänka blodglukosnivåer efter en måltid. Det behövs mer forskning, större grupper, mer kontrollgrupper. Men för den som är nyfiken på den här tidiga forskningen så kan selleri vara intressant. Under tiden så gör vi en liten grönsakskorg. Och där lägger vi ner en stav med selleri, kanske 3-4 cocktailtomater, kanske lite gurka, en halv paprika, och skär allt i stavar och lägger i en liten skål. Nu har vi en liten grönsakskorg. Och så kokar man 2-3 ägg. Och sen brukar jag bara äta grönsakerna först med lite örtsalt. Och sen äter jag äggen. Och det här är alltså en frukost som är glukosgudinnevänlig. Det är grönsaker först, sen protein och fett. Och jag upptäckte den här typen av frukost av en slump för många år sedan när jag behövde resa tidigt på morgonen, inte hann äta frukost hemma, och då tog jag med lite cocktailtomater och någon morot och någon gurka och kokta ägg och åt kanske på planet eller tåget eller i bilen och kunde notera hur fin energi.
Ja, men wow, så mycket bättre än någon liksom stabbig macka som har legat inplastad eller vad man kan råka ut för.
Du har börjat experimentera med det här också,
eller? Ja. Jag äter oftast en äggrik frukost. Ja. Det kan vara stekt ägg, scrambled eggs, gärna spenat tycker jag om.
Gott.
Och steka till. Men det går ju att variera.
Ja. Mm. Ja, jag har börjat experimentera mer och mer med att äta just så här på morgonen. Mm. Och i mitt fall ger en väldigt långsam, fin, uthållig energi. Till exempel om jag bryter min fasta, som jag tänker göra om en stund. Vi har poddat på förmiddagen. Mm. Jag har fastat på förmiddagen. Då har jag med lite grönsaker och ägg. Mm. Och idag har jag med lite fröknäcke också, som är just...
Jag tar en liten bit från
dig. Ja, men jag har med till dig också.
Jag fick med ett ägg faktiskt. Ja. Så att det är lite kors i taket. Ja. Jag lär mig här.
Ja, vi blodsockerbalanserar. Ja. Mm. Och då är ju många som frågar, vad ska jag bryta fastan med? Mm. Och då är det just bra att tänka lite lågglykemiskt så här på det här sättet. Ja, Carina, demens. Mm. Ett på ett sätt tufft ämne, men också fint att på något sätt komma kunskap, att vi pratar om det. Det är ju enda sättet att bryta stigman.
Nej, men som jag sa, det är ju både min pappa och det är min mormor, det är min gammelmormor och min farfar som har haft olika typer av demenssjukdomar. Så att det har ju funnits med hela livet. Mm. Så det är ju jätteviktigt att prata om och fint att vi kan få ny kunskap och stötta varandra.
Ja.
Ja, det är många anhöriga som sagt som blir väldigt vilsna och mer eller mindre desperata när det slår till.
Ja. Mm. Och jag tänker också att på något sätt så skulle vi må bra av att sluta se hjärnan som ett så speciellt organ. För det gör oss rädda och paralyserar oss. Och tänka, det kan bli sjukdomar i alla möjliga organ i kroppen. För att när vi släpper rädsla, då får vi ju fram allt det här som är fint i oss människor. Humor och empati.
Mm.
Och det är ju de egenskaperna man behöver ha tillgång till för att vara en bra anhörig.
Mm.
Så jag hoppas att du som har lyssnat har fått lite stöd, kanske på vägen, lite nya tankar. Och och du får vara rädd om dig. Mm. Sköt om dig. Mm. Och om du provar den här blodsockersänkande, absolut superenkla frukosten, det vore väldigt kul att höra hur din energi är och hur du mår efteråt på dagen. Mm. Eller hur? Skriv gärna till oss.
Hör gärna av er. Vi finns på Instagram och heter @halsorevolutionen_podcast. Tack alla som följer oss både där och som följer podden och delar den med alla ni känner som ni tror kan vara intresserade. Ching ching!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.